Ja, då har vi alltså kommit till vårt andra föredrag som heter Lagen och helgelsen. Och det är alltså ett helt nytt tema. Men som ni ser i programbladet så befinner vi oss också nu i Romarbrevets område. Och egentligen alltså, det här ligger inte så fjärran från kapitel 4 som vi redan har behandlat, eller vi har talat ett och annat om tron och trons starkhet i prövningar. Alltså nu har vi ett helt nytt tema, men ändå på något sätt fortsätter vi genomgången av samma brev, samma författare. Paulus skriver vidare och går framåt i sin argumentering. Och ser vi på kapitel 6 i stora drag, så märker vi att, ja visst, det är verkligen något sånt som Paulus skriver här och som har anknytningspunkter åtminstone. Anknytningspunkter till det föregående och inte minst till kapitel 4. Om du har möjligheten att se på din bibel och början av kapitel 6, då märker du att Paulus måste på något sätt alltså reagera på invändningar som riktar sig mot hans förkunnelse av evangelium, mot det som han hittills har framställt. Han kommer alltså sådana frågeställningar att, ska vi nu fortsätta att synda för att nåden ska bli i större? Och sen i vers 15, ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Så att Paulus alltså har predikat trosrättfärdighet. Han har predikat evangeliet i fullaste mån. Och sen uppstår dessa invändningar. De är rent av blasfemiska, liksom hedelse mot Gud. Och vi kan åtminstone alltså först notera att när vi predikar evangelium, och jag hänvisar nu till det första föredraget, det som Paulus har skrivit i kapitel 4. När vi predikar evangelium, så egentligen alltså avslöjar vi något av oss själva. Så på något sätt alltså vi river ner någonting, och det är mycket lätt att sen komma med invändningar och anklaga oss eller skylla oss och säga att det som vi har gjort, det är något fel. Man brukar nämligen säga att så länge du inte får denna invändning som Paulus måste här kulkasta, nämligen att man får denna hedelse, denna blasfemiska tanke, att ska vi nu stanna i synd, synda ännu mer, så att nåden skulle bli ännu större. Så länge du inte får en sådan invändning tillbaka, så har du egentligen inte predikat evangeliet i fullaste mån. Så har du ännu inte predikat evangeliet utan några men, utan några reservationer. Jo, allt är förlåtet men. Och när Paulus nu alltså sammanfattar hela sin förkunnelse hittills här i Romarbrevet, så i slutet av kapitel 5 säger han alltså att, som sammanfattning, att när synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Vers 20 i kapitel 5. Alltså att synden har blivit stor genom den förkunnelse som Paulus har skrivit ner i Romarbrevet. Men slutsatsen är att nåden har blivit ännu större och betyder ännu mer. Och i anknytning till det som vi har redan talat om, alltså när vi har talat om tro, och vi märkte alltså hur svåra synder vi har talat om. Alltså, vi har talat om trons svaghet och det här att tron sviker. Och vi har talat om den bitterhet som Abraham måste ha haft i sitt hjärta. Och alla sådana jättestora, svåra synder, även om kanske Abrahams senare och senarinnor inte har märkt någonting. Abrahams liv var ganska perfekt antagligen. Det fanns inte så mycket att klandra på. Men i hans hjärta, där fanns mycket som var fel. Och sen kommer evangeliet och förlåter allt. Och ger detta fantastiska löfte som gäller även om Abraham, alltså allt hopp är ute och Abraham står helt naken inför Gud. Ja, alltså detta är evangelium. Och om detta är evangelium, om allt är så, låt oss säga, så lätt, så enkelt och tydligt, att du också nu i denna situation, du har rätten att tro. Du får tro alla dina synder förlåtna. Hur stora de är, vilken storlek eller form dina synder har, vilken färg, vita eller svarta synder. Hur som helst, Kristus har dött för dig. Du är förlåten. Och evangeliet förkunnar detta enorma budskap för dig. Och det här alltså utan reservationer. Du kommer ihåg att Jesus hade måltidsgemenskap med alla slags syndare, publikaner, alltså de som har stjulit pengar, rövare, sökor. Och utan reservationer. Han hade måltidsgemenskap och han blev hånad för detta. Men det var just det fullaste evangelium. Och då börjar blasfemi. Då börjar hedelse. Då kommer dessa invändningar. Ska vi nu synda ännu mer? Gud gillar att förlåta. Jag gillar att synda. Och därför vi passar så bara ihop. Jag syndar och han förlåter. Vad bra. Och det är alltså det som Paulus nu alltså. Han måste börja med sådana invändningar. Och det är alltså en direkt linje från kapitel 4. Sen om du har möjligheten att se på vers 11. Där vi har i Folkbibelns översättning så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är alltså en vers som direkt hänvisar till det språkbruk som Paulus har använt i kapitel 4. Nämligen när Paulus talar om Abraham vars tro räknades till rättfärdighet. Där använder han detta verb räknades. Räknades till rättfärdighet. Och egentligen alltså Paulus använder i vers 11 samma verb åter. Alltså att ni ska också se på er själva. Egentligen skriver Paulus att ni ska alltså räkna. Betrakta er själva men räkna. Att ni är döda från synden och ni lever för Gud i Kristus Jesus. Och då är det alltså samma verb som i kapitel 4, det som vi har talat om. Tron räknades Abraham till rättfärdighet. Och det är också alltså bevis på att nu fortsätter Paulus sin genomgång. Nu fortsätter han sitt resonemang och argumentering. Och när vi har sen alltså detta tema, lagen och helgelse. Och egentligen detta tema alltså, ger intrycket att det ligger alltså många ljusår från det tema som vi hade på förmiddag. Så egentligen alltså i Romarbrevets kontext, i Romarbrevets sammanhang, är det här inte ett nytt tema. Utan ett tema som i viss mån direkt alltså följer av det som vi har behandlat hittills. Okej, när vi alltså kommer till ett sånt tema, lagen och helgelse, så är alltså faran att vi tycker att nu lämnar vi bakom evangeliet. Nu ska vi börja med lagen och helgelsen. Nu har vi talat om det som Gud har gjort i Kristus. Och nu är det dags att tala och säga några ord om det som vi ska göra. Och sen alltså tänker man på det viset att jo, nu sen alltså fullgör vi det som är alltså vår andel i hela processen. Gud har redan gjort sin andel, nu är det dags att vi gör vår andel. Men om vi sen alltså läser till exempel Luthers texter, och nu huvudsaken är naturligtvis att nu behandla Bibelns text och läsa det som Bibeln säger. Men alltså, när vi läser Luther, så det som väcker åtminstone mitt intresse, och som på något sätt är ett sånt utropstecken, att vad säger den där mannen? Vad skriver den store reformatorn? Så menar han alltså egentligen inte att när vi börjar tala om helgelsen så kommer vi till punkt 2. Punkt 1 var evangelium, trosrättfärdighet, och sen helgelse är punkt 2. Utan när Luther formulerar, han har skrivit alltså hemskt mycket och inte vill jag säga att ni finner sådana uttryck överallt. Men ofta betonar Luther att det som vi ska sen alltså utöva, det är just tron. Så att egentligen alltså Luther talar inte om det här att vi ska utöva och öva helgelse. Eller goda gärningar. I viss mån kunde vi också tala på det vis. Men Luther ofta betonar alltså att det är trosövning. Det är att öva tro. Och sen börjar han tala om helgelse. Och nu alltså utifrån det som jag redan har sagt. Det som vi talade på förmiddag. Vi talade om tro. Och sen som sagt alltså, i början av kapitel 6 anknyter Paulus till det som han hittills har skrivit. Inte minst där i kapitel 4 om tro. Och sen i vers 11, jag repeterar, i vers 11 använder han alltså samma verb som i kapitel 4. Att räkna. Räkna sig själv som död från synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Det är alltså någonting sånt som har sett genom tro är ett faktum och inte något sånt som vi måste nu förverkliga och realisera. Utan det är redan någonting sånt som har sett genom Jesus Kristus tack vare Gud. Och sen när vi läser hela kapitlet, kapitel 6, minns du att Paulus där alltså hänvisar till dopet. Och han betonar mycket det här att i dopet har vi blivit korsfästa och uppståndna tillsammans med Jesus. Och sen hans slutsats är där alltså att så som Kristus lever efter sin uppståndelse, så ska vi också leva i det nya livet. Och sen talar han om, Paulus alltså i denna kontext, att vi ska alltså inte stanna i synden, inte synda mer, utan vi ska leva det nya livet, så som Kristus lever detta nya liv. Och det är alltså hur många forskare som helst, och kanske ännu fler sådana kristna människor som läser kapitel 6 utifrån det här att livet, ja visst, livet, det är helgelselivet, det är det här att vi lever i enlighet med Guds vilja, vi uppfyller Guds lag, alla hans påbud, förbud. Det är det som livet betyder. Och säkert en utläggning som är bra. Och säkert alltså något som ingår i detta kapitel. Därför att Paulus så mycket talar om det här. Men om vi ställer alltså frågan lite annorlunda. Och om vi alltså utgår från det liv som Kristus lever, så måste vi ställa frågan alltså att Kristi uppståndelseliv, vad är det? Lever Kristus efter sin uppståndelse? Lever han där i himmelen bara för att uppfylla Mose lag? Är det så vi ska uppfatta Kristi uppståndelseliv? Att det egentligen det enda som han gör är att han fullgör lagen gång på gång och gör allt det som står skrivet i Mose lag. Att det är därför han är uppstånden. För detta ändamål. Nej. Vi förstår att Jesu uppståndelseliv omfattar mycket mer. Det omfattar hela livet, spiritualitet, den himmelska världen, allt som ingår i det. Och Kristi uppståndelseliv kan alltså inte reduceras till laguppfyllelse, utan det innehåller också livet självt och allt det som ingår i det himmelska livet. Och varför är det här så viktigt? Jo, därför att när vi talar om lagen och helgelsen, så är det alltså i detta kapitel, så är det inte bara fråga om ett liv som reduceras till uppfyllelsen av lagen, som reduceras till helgelselivet, utan här har vi åter något som Paulus vill understryka. Ja visst, undvik synd. Ja visst, fortsätt i helgelsen. Ja visst, uppfyll det som Gud vill. Men förutsättningen för allt det här är inte det att nu ska vi uppfylla den andel som tillhör oss. Gud har uppfyllt sin andel. Utan meningen är att du får och du kan göra det här därför att du lever tillsammans med Kristus. Och livet är alltså inte bara det som du gör, utan du har livet, livets gåva. Du har blivit på nytt född. Du har fått alla dina synder förlåtna. Du har ett nytt liv, det himmelska livet. Med alla dess gåvor. Med allt det som ingår i detta liv. I detta himmelska liv alltså. Och därför, fortsätt att leva. Och det är alltså utifrån ett sådant här resonemang Paulus kommer till kapitel 6. Och när vi har alltså denna rubrik, lagen och helgelsen, så vill jag att du håller i minnet, understryker och noterar, att om du har den röda pennan och du kan skriva på din hjärna någonting, så understryk där att lagen och helgelse, det är en del av detta uppståndelseliv som Jesus lever och vi lever tillsammans med honom. Det är en del, och då måste du fråga, hur får jag detta liv som Kristus lever, hela livet? Och Paulus säger, ja, i dopet. I dopet blir du på nytt född. Genom evangelium får du dina synder förlåtna. Och där har du detta liv. Och när Paulus sen säger liv i enlighet med det här, då är det alltså inte fråga om att nu ska vi börja pressa dig lite. Nu är det ett måste. Och vi tvingar dig. Lev eller annars. Annars, alltså kommer Mose och slår dig. Eller annars går du för tappad och förlorad. Nej, utan tack Jesus att genom din korsdöd jag har liv. Tack Jesus att jag får leva i gemenskap med dig. Jag får uppleva varje morgon, varje dag, varje kväll din kärlek. Ja visst, jag vill leva med dig. Okej, och där har du helgelsen. Där har du uppfyllelsen av lagen. utifrån detta perspektiv. Så att på något vis märker du alltså att vi har ett nytt tema. Men Paulus fortsätter sin argumentation och jag repeterar det som vi hittills har sagt. Alltså, Paulus direkt hänvisar tillbaka till kapitel 4. Och han börjar med en hänvisning till evangeliet. Och på det viset visar han att vi egentligen inte övergår till ett nytt tema. Vi fortsätter. Och sen som sagt alltså, hela detta kapitel med en aspekt på livet. Det är också alltså en sån aspekt som visar att helgelse är någonting annat än vår andel. Utan det baserar sig på Kristi uppståndelseliv. Och det är alltså hela livet. All right. Sen kan vi fortsätta. Jag vill ändå alltså att du åter alltså framkallar i minnet det som Luther sa. Att det är fråga om trosövning. Att öva tro. Det är allt det som vi hittills har sagt visar detta. Det är fråga om att öva tro när vi talar om helgelse. Nu om vi kommer till det textavsnitt som står på programbladet. Så kan du se på verserna 15-23. Och det är också alltså viktigt här att en aspekt som vi ska notera. Nämligen, det är ganska krångliga saker som Paulus tar upp där. Men vi kan förenkla saken. Och om du fäster din uppmärksamhet vid dessa motsatser, kontraster, som finns i slutet av kapitel 6. Så märker du att man alltså sätter emot varandra synd och någonting. Synd är motparten och synden kontrasteras med någonting. Och det kan vi förstå därför att Paulus utgångspunkt var ju det här att ska vi stanna i synd? Ska vi synda mer för att nåden skulle bli större? Och Paulus säger, nej jag visste inte. Inte så. Där har vi alltså denna motpart, synd. Och sen om vi ser på dessa motsättningar. Och om du ser på verserna 16 och 17. Då märker du att det är lydnad som är motparten till synd. Vers 16 och 17. Sen om du fortsätter läsningen av kapitel 6, dessa bibelversen, sen på verserna 18 och 20. Motsatsen är denna gång rättfärdighet. Synd och rättfärdighet kontrasteras, blir varandras motsatser. Och sen om du ser på verserna 22 och 23, där får du åter en ny motsats. Och det är sen alltså Gud. Synd och Gud som blir varandras motsatser. Och åtminstone där märker du att den synd som vi bör undvika, det är egentligen alltså, det börjar alltså bli större än bara synder. Större än bara enstaka förseelser. Synd och Gud blir varandras motsatser. Och om du läser hela Romarbrevet noggrant så märker du att Paulus ofta personifierar synd. Det är synd som kom in i världen. Det är synden som bedrog mig. Det är synden som grep tillfället. Det är synden som dödade mig. synden börjar bli alltså en sån demonisk despot. Och det är alltså inte så märkligt att Paulus sen sätter motsätter synden och Gud mot varandra, därför att synden börjar sammanfalla med en demonisk despot. Och i så fall är alltså synden mer än det som vi gör. Det blir alltså någonting sånt som hotar vår hela existens. Det är någonting sånt som är större än vi, mäktigare än vi, starkare än vi. Och motsats till Gud. Sen du har i ditt programblad, har du inte vers 13. Men om du ser på vers 13 lika så, märker du att där också synd och Gud blir varandras motsatser. Och vi kan säga alltså att om vi sammanfattar allt och så att det blir lite lättare att hålla i minnet, så kan vi säga alltså att det finns tre motsatser. Synd plus någonting annat. Och Paulus inleder dessa motsatser. Och han avslutar dessa slutsatser på samma sätt. Det är nämligen motsats mellan synd och Gud. Och sen däremellan kommer alla andra motsatser. Men i början och i slutet har vi synd och Gud som är varandras motsatser. Och sen har vi synd och lydnad, synd och rättfärdiggörelse. Men här har vi alltså, så som jag brukar kalla det här är liksom en hamburgare. Som har alltså två brödbitar, synd och Gud. Och däremellan sen biff, som är sen alltså synd och någonting annat. Så att vi har alltså en sådan hamburgarestruktur här i Romarbrevet. Så att du kan hålla det i minnet. Och om du nu alltså tänker på det här, att vi har tre motsatser. Gud, rättfärdighet och lydnad. Börjar någon klocka, jingle bells, alltså klocka ringa så att säga. Alltså nämligen om vi fokuserar på en motsats lite närmare. Nämligen det här synd och lydnad. Och du märker att denna motsats förekommer i verserna 16 och 17. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden vilket leder till död, eller under lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det som väcker alltså vår uppmärksamhet är det här att vad betyder denna kristna lydnad? Alltså enligt vårt språkbruk kommer vi genast till den här slutsatsen att lydnad, ja visst, det är det som vi gör i enlighet med Guds lag. Det är vår andel, det är vår lydnad gentemot Guds lag. Men om du läser noggrant, om du läser en gång till vers 17, så märker du att Paulus egentligen inte talar om en sådan lydnad. Utan han säger alltså, han hänvisar tillbaka till församlingsmedlemmarnas omvändelse. När de kom till tro. Och han skriver alltså att ni blev av hjärtat lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Den kristna läran, vi kunde kanske säga, det evangelium. Det evangeliet som ni fick. Och alltså, när Paulus talar om lydnad, så talar han först och främst om trons lydnad. Alltså, trons lydnad i denna bemärkelse, att jag i tro tar emot evangelium. Jag alltså är lydig mot evangeliet. Jag låter Gud frälsa mig. Och om du ser på kapitel 10 i Romarbrevet. Kapitel 10 och vers 16 och 17. Där har du samma språkbruk. Paulus skriver, men alla ville inte lyda evangeliet. Och det här betyder också att alla ville inte ta emot evangeliet. Lyda evangeliet i denna bemärkelse. Paulus språkbruk skiljer sig lite från vårt språkbruk. Vi har möjligheten att använda samma språkbruk, men det är kanske inte så allmänt. Åtminstone inte i Finland, kanske inte heller här i Sverige. Att lyda evangelium, det är att ta emot evangeliet, att komma till tro. Och sen när Paulus talar om sin apostoliska tjänst. Och om du slår upp kapitel 1 och vers 5. Där skriver Paulus om sitt syfte. Och han säger, genom honom har vi fått nåd och apostlan ämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Nämligen till den lydnad som innebär jag tar emot evangeliet i tro. Jag lyder evangeliet. Evangeliet förkunnar. Tro på Jesus. Du är förlåten i hans blod. Och lydnad innebär jag visst, jag tror därför att Gud säger det. Det är lydnad i denna bemärkelse. Och samma tanke finner du, nu har vi inte tid att genomgå, men i Romarbrevet kapitel 15, vers 18. Det kan du läsa hemma, alltså kapitel 15, vers 18 och 16, vers 26. Samma tanke. Och för att vara tillräckligt klar så ber jag dig att också slå upp Lukas text, nämligen apostlagärningarna, kapitel 6 och vers 7. Och Lukas som var Paulus medarbetare, han har samma språkbruk. Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Det var alltså kapitel 6, vers 7. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Där har vi åter det. Lydiga mot tron, alltså man kommer till tron. Och det är orsaken till det som alltså är, jag tycker alltså jättesvårt i vers 16. Om man alltså inte vet, eller om man inte är medveten om det paulinska språkbruket. Se på vers 16 i kapitel 6 i Romarbrevet. Alltså, Paulus talar om lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men vad är det här? Lydnad, vilken leder till rättfärdighet. Utgår vi från vårt språkbruk, så missförstår vi allt. Lydnad. Alltså mina gärningar, det som jag gör i enlighet med Guds vilja, det leder till rättfärdighet. Nej, men säg inte så. Tyst nu. Det är just stick i stäv det som vi har det framme här på förmiddag. Paulus talar ju om trosrättfärdighet. Inte alls om gärningsrättfärdighet. Och uppfattar vi lydnad i enlighet med vårt språkbruk, så det blir alltså en total kaos i Romarbrevet. Det var vers 16 i kapitel 6. Alltså lydnad, vilket leder till rättfärdighet. Därför alltså märker du att om Paulus skriver så här i vers 16, sen i vers 17 definierar han genast att i mitt språkbruk, lydnad betyder lydnad mot evangelium. Den kristna lära evangeliet som ni har blivit överlämnade åt. Okej, det var en lång story. Tillbaka till dessa motsatser. Nu vet vi vad lydnad betyder. Det är frågan om trons lydnad. Det är det att vi tror. Och tänk nu. Tänk på dessa motsatser. Synd. I motsats till Gud. I början och i slutet av dessa motsatser. I motsats till Gud. Synd. I motsats till rättfärdighet. Synd. I motsats till tro. Lydnad i denna bemärkelse. Du har alltså synd i motsats till Gud, rättfärdighet, tro. Och sen i detta kapitel där Paulus gör allt för att kulkasta dessa blasfemiska invändningar mot hans evangelium. Vad är det som han hänvisar till? Kanske har du hört, och åtminstone där på FFG, församlingsfakulteten, har vi flera gånger talat om Romarbrevets huvudtema. Det var det tema som dyker och det tema som dyker upp i kapitel 1, verserna 16 och 17, just de verser som var så avgörande för Luthers omvändelse. Och vad är Romarbrevets tema? Hela tema. Det är Guds rättfärdighet som uppenbaras genom tro. Och nu börjar du alltså inse vad Paulus är ute efter här. När han alltså nu börjar tala om lagen och helgelsen. Så här har vi åter alltså en aspekt som överensstämmer med allt det som vi hittills har sagt. Alltså undvik synd. Allt i Guds rike är en motsats till synd. Och sen formulerar Paulus synd i motsats till Romarbrevets hela tema. Synd i motsats till Gud, i motsats till rättfärdighet, i motsats till tro. Alltså om du har tagit emot evangelium, Romarbrevets tema, att du har tros rättfärdighet som Gud skänker dig gratis. Där har du sen motsatsen till synd. Och tillbaka till det som Luther sa, alltså, det är fråga om att öva tron när det är fråga om helgelse. Det är alltså inte att öva något som jag har i mina någonting sånt att nu övergå till min kraft. Nu ska jag göra någonting. Så funkar helgelse inte. Utan det är i denna bemärkelse vi ska förstå Paulus. Och ännu en gång, även om vi har ett nytt tema, så har Paulus inte det. Och sen när Paulus alltså, sen skriver här alltså att ni ska sen alltså tjäna rättfärdighet. Så märker du alltså att till exempel just alltså i den romersk-katolska teologin, rättfärdighet uppfattas på det viset att det blir alltså en ingjuten rättfärdighet som vi sen producerar. Och det är hela tiden alltså här i mitt innersta. Men som du, när du läser kapitel 6 så märker du att Paulus inte ens här påstår att rättfärdighet på det viset alltså blir en egenskap inom oss. Utan Paulus säger att ni ska tjäna rättfärdighet. Och just alltså den trosrättfärdighet som hela tiden står utanför. Det är alltså inte en egenskap som blir min. Och sen äger jag det utan vidare sådär. Utan jag ska tjäna den rättfärdighet som står utanför mig. Den trosrättfärdighet som Gud sänker var och en som tror. Och det här är helgelse. Det alltså växer inifrån. Det är tro som alstrar kärlek. Det är evangeliet som framkallar goda gärningar. Lagen och helgelse, så här ska det gå. Sen en viktig sak. Och jag har hittills alltså inte talat om vers 14. Det ser ni i programbladet. Och det är alltså en viktig text. Och svårt kanske att förstå. Synden ska inte vara herre över er. För ni står inte under lagen utan under nåden. Också här alltså vill jag poängtera en sak som ni inte ser. Bara utifrån den grekiska texten. Men alltså, synden ska inte vara herre över er. Men det är en bra översättning. Det står där i grekiskan, kyrieusei. Ska inte alltså vara en herre. Och därför, varför inte? Därför att ni har en annan herre. Jesus är Kyrios. Och genom tro har Herren blivit annan. Den tidigare herre, synden, var tvungen att lämna ditt hjärta. Synden var tvungen att lämna sitt byte. Och då kommer den ännu starkare, Jesus. Och han är din herre. Så att du märker också här att Paulus förutsätter evangeliet. Evangeliets kraft. Utan evangeliets kraft, utan att vi får leva av evangeliets glädjebudskap. Utan det där, ingen helgelse. Men, sen en annan sak. Sen alltså kommer Paulus till det här att synden ska inte vara herre, inte regera över er. Därför att ni står inte under lagen, utan under nåden. Och här har vi alltså en så jätteviktig aspekt. Och jag försöker där på församlingsfakulteten understryka det här. Och det är kanske lite upprepning nu till Sveinung och några, ett par andra studenter som har lyssnat på mig. Men det är så viktigt att jag skäms inte att upprepa. Utan jag upprepar det här. För klarhetens skull ännu en gång. Nämligen när vi ställer frågan. Vad är nu motsatsen? Vi har talat om motsatser. Och Paulus är mycket noggrann med dessa motsatser. Och när vi ställer motsatsen. Vad är motsatsen till synden? Vad är motsatsen till lagbrott? Tänker du logiskt? Finns det bara ett svar? Nämligen motsatsen till lagbrott är laguppfyllelse, uppfyllelsen av lagen. Så enkelt. När du bryter lagen, nästa gång ska du uppfylla. Det är logiskt. Det är konsekvent. Det är relevant. Och det är just det som jag gång på gång tänker. Och inte bara tänker, utan det är det som jag praktiserar i mitt eget liv flera gånger. Och det som nu är så konstigt och märkligt, och nästan alltså det blir ett heretiskt påstående. Men innan ni går ut från salen, lyssna till punkt, till slut. Alltså, motsatsen till lagbrott enligt Bibeln, enligt Paulus, är inte uppfyllelsen av lagen. Det är så vi tänker. Och jag anklagar inte. Ett sådant tänkande är ett logiskt tänkande. Jag gratulerar att vi tänker logiskt. Men det är helt fel. Motsatsen till lagbrott är inte uppfyllelsen av lagen. Nå, hur i all världen kan vi då undvika synden? Om vi inte förbättrar vårt liv nästa gång. Om jag har brutit lagen, naturligtvis måste jag uppfylla lagen. Annars blir jag inte bättre. Men ändå upprepar jag, motsatsen till lagbrott är inte uppfyllelsen av lagen. Och om du läser vers 14 nu noggrant, så märker du att det som jag säger, det är någonting sånt som börjar likna Paulus språkbruk. Synden ska inte vara herre över er. Ty, ni står inte under lagen. Ni bryter mot lagen. Men så ska det inte vara, därför att ni står inte under lagen. Försök därför inte uppfylla lagen. Om du har brutit lagen. Eller försök gärna, och du märker, det kommer till kort. Vad är den rätta motsatsen? Om vi hade tid så kunde vi läsa kapitel 7 i Romarbrevet. Och där blir det kanske ännu klarare. Men Paulus säger samma sak här i vers 14. Nämligen när Paulus i kapitel 7 talar om att vi inte mer ska synda. Så säger han att motsatsen till lagbrott är att du dör bort från lagen. Du dör bort från lagen. Och sen ska ha du möjligheten att bära frukt åt Gud. Och om du ser kapitel 7, vers 4 och 5. Så märker du att Paulus där verkligen alltså hänvisar tillbaka till kapitel 6. Ni dör bort från lagen för att ni tillhör därefter. Ni tillhör en annan man. Han som är uppstånden. Och genom dopet, i dopet blir ni införlivade i hans kropp. Ni är uppstånden tillsammans med honom. Och varför är det här så viktigt? Jo, därför att motsatsen till lagbrott kan inte vara att jag uppfyller lagen. Därför att jag saknar kraft. Och inte ens Guds lag, även om Gud har uttalat det, skrivit ner lagen i stentavlor, inte ens hans lag kan ge oss kraften. Jag har inte kraften. Och inte ens Gud kan ge mig kraften genom lagen. Därför säger Paulus, ni ska dö bort. Synden ska inte regera, vara herre över er. Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Ni har dött bort från lagen. Ni står under nåden. Och sen syndar du. Eller synden är inte herre. Syndens begär, lidelser, lust. De finns. Men du behöver inte fullgöra det. Så vi kan säga att du är inte under lagen. Var inte under nöd. Utan var under nåd. Att vara under lagen, det är alltid att vara under nöd. Lagen hjälper dig inte. Kräver, men hjälper inte. Och evangeliet, nåd, kommer och säger att du är förlåten. Lagen kan inte mer döma dig. Du har dött bort från lagen. Och sen när Paulus i kapitel 13 kommer tillbaka till det här. Och ger uppmaningar och flera andra uppmaningar. Så du kan titta på det som han skriver där. Alltså, sen börjar han tala om, ja, se på vers 8-10. Han talar om laguppfyllelse. Ja visst, de kristna uppfyller lagen, åtminstone det är meningen. På fullaste allvar är det meningen att vi uppfyller lagen. Men uppfyllelsen av lagen sker, händer genom att dö bort från lagen. Så att till sist kommer Paulus till att vi inte lever i synden. Vi uppfyller lagen. Men ändå, jag upprepar, motsatsen till lagbrott är inte uppfyllelsen av lagen. Utan det är att leva i nåden, under nåden, att dö bort från lagen. Och sen, därigenom uppfyller vi. Så att vers 14 också alltså visar det som allt kretsar kring. Alltså allt det som Paulus vill alltså understryka här. Att vi har nåd. Det fulla evangeliet. Och det är fråga om att öva tro. Ju starkare du tror, desto mer helgas du. Så att helgelseprocessen, om vi får säga så, det är inte att du övar dina goda gärningar. Du försöker få dem bli mer tallrikare. Utan det är fråga om att du övar tro. Och tron alstar särlek, som Paulus säger. Framkallar goda gärningar. Och nästa gång du lovar någonting Gud. Att jag har syndat. Jag har kommit till korta. Imorgon ska jag göra det bättre. Säg inte så. Lova inte så. Imorgon ska jag göra det bättre. Därför att du hamnar under lagen. Du försöker göra det som bara Gud kan göra. Utan när du syndar, kom till Jesus. Tacka Jesus för hans blod. Där blir du rengjort. Du tvättas ren. Du dör bort från den anklagande lagen. Och sen är det dags att leva i enighet med Guds vilja. Och det här är sen alltså den kristna helgelsen. Och det är det som Paulus alltså vill understryka. Och jag hoppas att vi ser alltså att detta bibelstudium, det som vi nu har talat på eftermiddag, det här var inte ett nytt tema. Utan något som direkt följer av det som vi hittills har talat på förmiddag. Tros rättfärdighet som Gud skänker genom evangeliet. Det är alltså någonting sånt som leder till helgelsen. Amen.